Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkommen till Cancersnack. Jag heter Lotta.
Jag heter Emma.
Och idag ska vi snacka om testikelcancer. Och det är den vanligaste cancerformen bland unga vuxna. Och 75% är mellan 27 och 42 år som drabbas. Prognosen vid testikelcancer är mycket god. Och fler än 95% botas idag. Men det här är ju om det upptäcks i tid. Mm. Men vilka är symptomen? Ska du dra dem, Emma?
Ja, men alltså, de vanligaste symptomen det är ju att en testikel kan ha blivit större eller att den känns svullen. Ni kan också känna som en förhårdnad i testikeln. Trots en svullnad eller förhårdnad är det bara hälften av patienterna som har ont i testikeln eller tycker att den känns öm. Mm. Så det känns som att det kan vara lite diffust det där. Men ibland kan det också vara det första symptomet också vara värk. Mm. Och en del män känner även en diffus värk eller en tyngdkänsla i pungen.
Mm. Vi vill uppmana alla killar där ute att kolla bollarna. Och vet du inte hur man gör så finns det en jättebra beskrivning inne på kollabollarna.nu.
Ja, in och kolla där. För att det här är otroligt viktigt att faktiskt upptäcka tid.
Ja. Men nu kör vi igång med dagens avsnitt. Var det dags att presentera dagens gäst. Och han heter Martin Svensson, är 28 år och bor i Stockholm. Är utbildad PT och jobbar för tillfället på Sats. Och han sitter ju faktiskt här bredvid oss nu, så att, välkommen hit, Martin.
Tack så mycket.
Så kul att ha dig här.
Mm, väldigt kul att vara här.
Ja. Men det vi ska prata om, vi såg ju dig på TV4 Nyhetsmorgon för någon vecka sedan då du var där och uppmärksammade, eller du pratade om din cancerresa och uppmärksammade det, testikelcancer. Och det tycker vi verkligen var grymt gjort av dig. Men om vi ska backa bandet lite, när var det du började upptäcka att någonting var fel?
Första gången då trodde jag inte någonting var fel, utan då var jag på gymmet och det var sent på hösten 2009. Skulle göra en sån här klassisk rygglyftövning och så, då trodde jag att paketet hamnade lite i kläm. Mm. Ingenting konstigt så sett, och det hände ju titt som tätt att man får någon liten krämpa någonstans. Så jag tänkte inte mer på det. Men det kom tillbaka jämnt och ständigt och just i samma övning på gymmet, och till slut började jag undvika den. Och strax därefter så var jag fortfarande öm och lite svullen i testiklarna, trots att det inte var på gymmet, utan det började märkas på annat håll ändå. Mm.
Överlag, så att säga.
Ja, så det rätta till paketet lite oftare för att det ligger obekvämt och så gör ont hela tiden.
Mm. Så det var ingen oro som kom in med det här?
Inte direkt. Nej. Den växte väl sig successivt, oron. Mm. Men samtidigt så var jag ingen aning var jag skulle vända mig någonstans heller.
Nej.
Hade du någon relation till cancer innan?
Ingen alls.
Nej.
Så tanken var inte alls på det hållet överhuvudtaget.
Nej.
Jag var 21. Mm. I den åldern så försöker man fortfarande hitta sin identitet till viss del, och så mycket av manligheten och pondus och hela den biten, det är kopplat till ens virilitet eller ens sexdrift och liknande.
Mm. Mm. Men när började du inse att du måste kolla upp det här?
Ja, det var ungefär ett halvår efter att jag hade första erkänningen, och då började jag faktiskt få en knöl under vänster bröstvårta. Mm. Så gick med den knölen hela sommaren och hade jättekomplex för den. Mm. Det var bara jag som märkte av knölen, men när man verkligen pekade ut den då såg folk att det var någonting. Mm. Hade inte nämnt testiklarna för mamma, och så bra relation till henne. Och vi pratade lite om knölen under bröstvårtan. Och diskuterade lite möjliga scenarion, men, och så avslutade jag verkligen med det kan ju inte vara cancer.
Mm.
Nej.
Var det vårdcentralen du ringde?
Ja, det var väl det enda stället jag kunde komma på. Mm. Så jag gick till vårdcentralen först och så fick remiss för en mammografi.
Mm.
Okay. Bröströntgenundersökning för kvinnor som misstänks för bröstcancer.
Mm. Mm. Men dina andra besvär, du hade liksom inte, du sökte inte för dem. Var det för att det låg...
Jag hade totalt förnekat det. Mm. Så att jag visste att jag var öm och så, men jag hade inte ens kollat av mina testiklar överhuvudtaget.
Mm.
Utan,
låg det någon skam i det? Så?
Ja, hade helt och hållet skjutit det under mattan, om man säger så. Mm. Att, vill inte kanske ens bemöta det hela potentiella problemet.
Mm. Ta upp det ens liksom.
Nej. Mm. Den här mammografin jag fick genomgå, den visade att ingenting var konstigt egentligen, men under omständigheterna så skulle det inte inträffa hos en kille i min ålder.
Nej.
Enda möjligheten när det fanns för att var om jag hade diabetes, tog insulin regelbundet, om jag tog steroider eller om jag var i manliga varianten av klimakteriet.
Okay.
Mm. Så det man kom fram till, det var ju direkt att det var hormonrubbningar i min kropp.
Det visade, eller mammografin visade inte på någonting.
Nej.
Inte cancer.
Nej, naturlig bröstförstoring eller gynekomasti som läkarna vill kalla det.
Okay. Mm. Hur tog du dig vidare efter det, för besvären fortsatte?
Ja, besvären fortsatte, så knölen under bröstet var kvar, och här kan jag förmodligen inte nog tacka just allmänläkaren på vårdcentralen, för det var han som drog i tråden och verkligen följde upp.
Mm.
Så när jag hade fått beskedet från mammografin, då var det han som kontaktade mig igen, för han ville driva det vidare med nya undersökningar och ta reda på var det kunde vara.
Mm.
Och när jag kom dit en andra gång till vårdcentralen, då var det direkt att är det hormonrubbningar hos en kille, så är det ju kopplat till testiklarna.
Mm.
Och det var då vi kollade av dem, och det var första gången jag själv hade kollat av det.
Mm.
Så jag blev jätteförvånad när vänster testikel var dubbelt så stor, nästan äggformad och stenhård.
Mm. Hur gick det vidare då? Då gjorde de vidare undersökningar, ja. På vilket sätt?
Då fick jag en remiss för ett ultraljud på testiklarna. Så här i efterhand så har jag fått reda på att läkaren som utför undersökningen, de får inte lämna besked där och då. Detta skedde i Skövde när jag pluggade där. Och de är inte så vana att behandla eller bemöta cancerpatienter. Så läkaren som genomförde undersökningen sa att här ser inte alls farligt ut. Det är en inflammation, du kommer få lite penicillin att vara bra om 2 veckor.
Mm.
Då självklart pustar jag ut och är jättelättad och åker hem och så tänker fortsätta med skolarbetet och plugget. Vi hade ett grupparbete på G. 2 timmar senare när jag ska precis göra en tidig lunch.
Mm.
Då ringer de från akuten och säger släpp det du håller, du ska inopereras.
Mm.
Det fick du på telefon?
Det fick jag på telefon.
Och ingenting mer fick du veta?
Nej, det var att vi är 90% säkra på att det är cancer.
Okay.
Du behöver opereras nu.
Mm.
Ja, man blir ju mållös. Jag tror både du och jag blir det, Lotta, nu när vi sitter här.
Mm. Dels att det är på telefon och att du bara får veta att det är 90% chans att det är cancer och inget mer.
Mm.
Det är ju sådär, det får inte gå till sådär.
Nej, nej, verkligen inte.
Hur gick tankarna?
Ibland försöker jag beskriva det som att vakna upp i en mardröm. Det är som att man vaknar från en mardröm, fast istället för att vakna från den så vaknar du upp i den.
Mm.
Så att, ja. Känslan av att försöka nypa sig själv men ändå inte vakna.
Jag tror jag nog både du och Emma kan känna igen oss i.
Ja,
den
verkligen.
Den beskrivningen är att vakna upp i en mardröm.
Och just det här att slitas mellan... Vad ska man säga? Inte hopp och förtvivlan. Ja, men hopp och förtvivlan kanske, faktiskt.
Ja.
Det blir ju, det måste
från
vara
att hoppfullt ha gått från sjukhuset till att verkligen kastas ner i förtvivlan på en sekund.
Mm. Tänkte du död?
Det gjorde jag direkt.
Ja. Mm.
Ja.
Hur förhöll du dig till de tankarna och hur hanterade du den här situationen?
Där är ju mer att en ridå dras undan från ens ögon när man verkligen ser att livet är väldigt skört.
Mm.
Och du är inte odödlig trots att du är 21.
Precis.
Och då tänkte man att min stund är kommande.
okej, okay, så att de sa, först ringde de till dig och sa att till 90% är vi tror att du har cancer.
Ja.
Eller till 90% är vi säkra att du har cancer.
Ja.
Och sen säger de det att du får inte...
Du ska inopereras nu, du får inte köra bil hit själv för du kommer inte vara i stånd att köra härifrån sen efteråt.
Mm. Men hade du någon som kunde köra dig?
Nej, jag fick ta en taxi.
Mm. Men, och sen fick du mer information då när du kom upp till sjukhuset?
Nej, jag blev avsläppt vid akuten. Jag fick vänta på att bli inlagd på akuten i 4 timmar kanske. När jag var inlagd på akuten var det kanske 2 timmar helt ensam där också innan jag kom till en avdelning. Och ingen information på vägen.
Då var du också själv.
Ja.
Den här tiden. Blev så himla bestört, eller vad ska jag säga.
Mm. Det är fruktansvärt.
Bara 21 år har fått ett cancerbesked.
Ja. Det är där jag har satt sina mentala spår och det har jag fått jobba på i flera år därefter.
När blev operationen?
Den blev inlagd på en tisdag och opererades på torsdag eftermiddag. Så jag var sist prioriterad på akuten för jag var inte akut döende.
Mm.
Så det var alltid någon operation, sista operationstiden varje dag som kom emellan.
Så låg du på en vårdavdelning då, tisdag till torsdag?
Ja, jag låg på en urologavdelning och så fick jag fasta 20 timmar om dygnet för en eventuell operation.
Förlåt, men ja, det där är ju också så, det klassiska.
Alltså, jag blir så arg. Nu blir jag arg igen. Det känns som att... Ja. Ja.
Nej, men jag har ju jobbat som sjuksköterska och det är ju ofta det är så. Och
även, är det så?
Ja, det är jätteofta det är så. Mm. Det är resursbrist.
Ja.
Så var det ofta med min man också. Mm. Och det var ju, och man blev ju lika arg varje gång för att när man redan är så pass svag också som min man var och gick på behandling och var, då, han behövde ju mat. Det var ju liksom,
exakt. Mm. Men vad gjorde du? Alltså, hur gick dina tankar den här tisdagen till torsdagen? Det är ändå lång tid.
Det är väldigt lång tid och i brist på information så pendlar jag ju mentalt från att jag kommer segla igenom alltihop detta och kommer vara helt oskadd efteråt, inga besvär alls eller någonting, till att ja, men hur ska jag skriva testamentet och hur vill jag ha min begravning?
Mm.
Och det svåra var ändå att delge beskedet till mina föräldrar och närstående via telefon.
Ja, just det, för de fanns på håll.
Ja, de bor 20 mil därifrån. Och både mamma och pappa har delvis här jourbaserade yrken, så de kan inte bara släppa allting en dag och komma nästa.
Nej. Kunde du prata mycket telefon eller hur fördrev du tiden?
Av någon anledning blev jag placerad i mitt eget rum och det kanske var bra det också. Mm. Så här i efterhand, det har jag inte reflekterat så mycket över. Hade en tv i rummet så försökte bara låta tiden gå och titta på tv. Mm. Det var jättesvårt att hålla fokus på någonting med alla tankar som susade omkring. Jag fick ta en tur till sjukhusets bibliotek och försökte läsa en bok, men kom kanske en fjärdedel innan jag gav upp hoppet där, för jag kunde knappt läsa ett stycke utan att behöva börja om kanske 3 gånger.
Nej.
Tankarna är ju på andra håll.
Ja.
Men hade du sällskap de här dagarna? Eller?
Nej, och det där är ju någonting som jag fått lära mig i efterhand att det borde jag ha gjort annorlunda. Men eftersom självförtroendet just gällande könet och så var ganska skört i det läget så hade jag inte berättat allt fullt ut för klasskompisar.
Nej. Vad sa du till dem?
Jag sa att jag kunde inte komma på grupparbetet utan jag behövde åka in på akuten opereras.
Mm.
Och så hör jag av mig när jag kan prata igen.
Ja. Du sa inte vad det var för operation? Eller?
Sa ingenting annat. Jag hade inte nämnt det här med mammografin och så heller, för det var för stor pinsamhetsfaktor där också.
Mm. Mm. Hur lång var operationen?
Jag vet inte om det var 1 eller 2 timmar. Jag brukar likna det ungefär som en blindtarmsoperation, så att det är inte så svårt egentligen. Man går in via ljumsken och så letar man upp sädesledan, så drar man upp testikeln därigenom och så bara klipper av och sen syr ihop allting.
Okay.
Så det är väldigt smidig operation så sett och inte alls komplicerad. Så även om sjukhuset i Skövde där inte var insatt i hur man agerar för cancerpatienter, så var det en så pass simpel operation så de hade inga problem att genomföra den.
Nej. Och efter operationen så kom det in en underläkare och berättade hur operationen hade gått till. Och
ja,
så.
Och hur prognosen ser ut och att återkontroller kommer ske via blodprov och röntgen och så, men att läkarbesök skulle ske via Sahlgrenska, för där har de koll på cancerpatienter, så då skulle jag få pendla till Göteborg för att träffa en läkare som hade koll på läget.
Kunde du känna dig, ska jag säga, mer trygg då med den informationen? Eller var den fortfarande otillräcklig, kände du?
Jag kunde pusta ut i alla fall, för då visste jag att jag hade, om man pratar cancer allmänt, så hade jag oförskämt bra prognos. Så där kunde jag ju inte klaga, men det hade ju satt sina traumatiska spår på det mentala.
För du hade ju ingen aning om prognosen innan du fick höra det från underläkaren.
Så jag hade ju varit där i 3 dagar och inbillat att jag var döende och kunde kanske gå bort nästa dag lika gärna.
Hur länge fick du vänta sen? För det blev behandling.
Jag blev erbjuden behandling i preventivt syfte för att minska risken för återfall.
Det var ett eget val du fick ta då?
Ja, så som jag har förstått det så kan läkare erbjuda behandlingar och vårdplaner, men de kan ju inte tvinga en att följa det. Utan det är alltid ett eget val från patienten. Och eftersom jag redan hade mått så mentalt dåligt för operationen och hela den biten och fortfarande inte allt för insatt i det här med cellgifter, så valde jag bort det. Läkaren sa det också, att här är helt uppehållet till dig, att det är i preventivt syfte, du är cancerfri just nu. Det finns de som inte väljer behandlingen och aldrig får återfallen då.
Så då åkte du tillbaka till din studentlägenhet och skulle fortsätta ditt studentliv, eller hur?
Vad hände då? Eller hur gick du liksom vidare efter från det här?
Ja, jag visste ju inte, eftersom jag inte hade någon relation till det tidigare, så hade jag ingen koll alls på hur jag skulle bemöta det. Så jag stack ju huvudet i sanden egentligen. Jag begravde mig i plugg och jag begravde mig i extra jobb. Så i kanske 6 veckor därefter så hade jag inte en ledig dag. Och därefter däckade jag typ i 2 dagar för att hela kroppen var slut. 4 veckor senare träffade jag läkare i Göteborg. Blev erbjuden den här extra behandlingen preventivt syfte och skulle följa återkontroller i 5 år. Hade jag valt behandlingen så skulle det vara återkontroller i 10 år.
Okay. Men var det någon mer information? Fertilitet, jag tänker sex, jag tänker sådana bitar. Var det en information som du...
Det var ingen information jag fick. Jag drev själv frågan om att frysa in spermier just för att det var lokaliserat till könet. Så då var jag orolig för den biten.
Det känns som en jätteviktig bit också när man är 21 år. Blir man steril, eller vad innebär den här operationen och vad innebär behandling?
Ja, man tycker inte att man ska behöva vara påstridig själv.
Nej, tyvärr är det ju allt vanligare än vad man tror. Särskilt när det gäller unga vuxna. Att det missas totalt.
Ja. Den mentala biten, fick du någon så här, vad heter det, erbjudande om kurator eller någon samtalskontakt?
Det blev erbjuden, men det där är väl lite kopplat till min uppfostran där också, att i min familj har det varit ganska mycket sådär att man söker aldrig vård om det inte är riktigt, riktigt illa. 1 år efter första omgången, då hade jag svårt med mycket depressioner och annat. Jag visste ju inte var jag skulle ta vägen, vem jag skulle prata med, hur jag skulle prata om det. Eller hur jag skulle ta mig vidare i livet. Till slut så kände jag att jag måste göra någonting, för det jag gjort hittills har ju inte funkat. Och då tog jag kontakt med en organisation som heter Ung Cancer och fick träffa andra jämnåriga i liknande situation som jag haft stort och väl nyttigt utbyte med. Sen var jag frisk i 3,5 år av de här 5 åren som jag skulle kollas upp. Inga problem på några återkontroller, utan alla kontroller var gröna rakt igenom. Men sen så efter 3,5 år så började de upptäcka att någonting var lite konstigt och ville att jag skulle genomföra fler blodprov och sen så blir det fler röntgen.
Okej, men någonting var konstigt, var det på blodproverna som...
Det var det. Så det är beta-HCG som nämnde tidigare, det hade börjat stiga igen. Så det var en klar indikator på att det var någonting som började ske i kroppen igen. Men det var så tidigt så jag hade själv inte kunnat känna av det.
Okej.
Av de återfall som sker så sker 95% av dem de första 2 åren. Mm. Jag hade varit frisk i 3,5. Mm. Men sen så kom det ju tillbaka ändå. Mm. Då fick jag höra att jag var kanske sista där lilla procenten som någonsin får återfall så sent. Mm. Så den var lite sur.
Ren otur, alltså fy.
Verkligen.
Så men, jäkla taskigt.
Men hur gick de vidare då?
Först var det ju extra blodprover och kolla, har vi gjort någonting fel eller har det blivit kontaminerat på något vis? Extra röntgen satte de in utöver de här regelbundna återkontrollsröntgena. Mm. Att nej, proven är konstanta så det är någonting fel. Mm. Då ska vi leta efter en tumör. Mm. Och då, det enda man kunde komma fram till det var att det var en lymfkörtel som var satt i ryggen ovanför njurarna. Som var lite förstorad redan direkt efter att jag hade varit sjuk första gången. Jag hade inte ändrat storlek som de brukar göra när man får en cancersjukdom. Men den hade börjat producera fel grejer. Mm. Så den hade legat i dvala i 3,5 år.
Okej. Och då fick du besked om att det här var ett återfall?
Ja.
Mm. Okej. Vad var nästa steg?
Då var det cellgifter. Så den behandling som jag hade valt bort i ett preventivt syfte, det var det som var första steget i en behandling. Mm. Skulle inte den funka så skulle man bygga på med fler behandlingar därefter.
Okay. Mm.
Hur var din reaktion när du fick reda på att du hade fått ett återfall?
Det var lika overkligt andra gången som första. Mm. Så att smällen tog precis lika hårt.
Mm. Men då startades behandlingen upp på en gång.
Ja.
Mm. Fick du information om hur länge den skulle pågå?
Den här gången, nu hade jag flyttat till Stockholm efter studierna i Skövde. Mm. Och då istället för att behandlas i Skövde och gå på återkontroller i Göteborg så skulle jag behandlas i Stockholm.
Mm.
Och här har de ju väldigt bra koll på hur man ska bemöta en cancerdrabbad. Så då var det att ja, du blir kallad till ett möte. Jag hade själv valt att jag skulle få resultatet via telefonen någon gång. Så det var inte något som kastades på mig. För jag hade varit så säker på att det skulle varit grönt ljus där också.
Mm.
Men då bokade vi in ett läkarmöte för att verkligen prata följdplan eller en vårdplan.
Mm.
Hur kommer cellgifterna se ut och hur kommer det funka? Hur kommer det kännas under behandlingen och så vidare?
Hur man kommer må, så här, biverkningar och sånt?
Ja.
Ja.
Så det skedde ju dagarna efter, så då fick jag med mig en kompis som för det har jag lärde mig den hårda vägen också, att chocken gör ju att mycket information glider den förbi.
Mm.
Det fastnar inte.
Nej. Också överlevnadsinstinkt där.
Ja.
Men då hade du sällskap med dig de andra gångerna?
Det hade jag.
Ja. Hur fick du behandlingen? Var det tablettform eller intravenöst? Eller?
Intravenöst. Jag fick en cocktail av 3 cellgifter, så 2 av dem intravenöst och sen fick jag en intramuskulärt också. Stor tjock nål man sätter i skinkan.
Aha, okej.
Okay. Men hur ofta var behandlingarna?
Det var 3 kurer eller 3 cykler kallar man det, eller 3 omgångar av samma behandling.
Mm.
Så första veckan, eller en cykel är 3 veckor lång. Så första veckan, då sitter man där måndag till fredag 5 timmar om dagen med dropp. Och så första måndagen där så får du en intramuskulär spruta också.
Mm.
Måndagen andra veckan får du en till spruta.
Mm.
Andra veckan, det är då alla biverkningar kommer. Det är då som baksmällan efter en fylla.
Mm.
Fast långt, långt mycket värre.
Mm.
Och tredje veckan är för återhämtning innan man kör på nästa omgång.
Mm.
Vill du beskriva biverkningarna du kände av, hur du mådde?
Jag kommer ihåg att vid något tillfälle så räknade jag hur många biverkningar jag hade. Jag kommer ihåg om jag kom upp i 12 eller 14 stycken.
Mm.
Yrsel, illamående, tinnitus, domningar i händer. Tappat kanske 80% av smaksinnet. Tappade allt hår, även allt flimmerhår både i hals och i näsa. Så det gjorde att slemproduktionen ökade för att kunna ta hand om alla inkommande bakterier. Så jag kände mig förkyld fast jag var inte förkyld.
Mm.
Det var en naturlig reaktion på att allt flimmerhår försvann.
Mm.
Och så x antal biverkningar till som jag inte kommer ihåg på rak arm längre.
Mm. För jag tänker också att när man får cellgifter så blir man ju lätt infektionskänslig.
Ja.
Och det är också någonting.
Det var
gissar
det.
Jag.
Ja. Så där, det var lite skild information också mellan olika sköterskor. Första kuren då var det en som sa att ja, men du behöver isolera dig, du får inte ens gå ut och träffa folk. Den andra blev helt förskräckt när hon hörde det. Att ja, men du kan ta tunnelbanan, du kan gå på stan, allt möjligt. Tänk bara att vara försiktig med att krama om folk om de har haft en förkylning nyligen.
Svårt att veta själv hur man ska göra. Hur tänkte du där?
Jag tog ju tillfället i akt att verkligen ta mig hemifrån. Och jag hade ju gjort ett, jag hade ju lärt mig från första omgången också att jag mår inte bra om jag får vara för ensam. Nej. Så den här första veckan i varje kur, då hade jag verkligen sett till att jag hade sällskap. De här 5 timmarna jag satt där med dropp.
Jag tänkte på det för att jag vet att du skrev på Facebook när du skulle ha behandlingar och frågade där om det är någon som skulle kunna ställa upp och följa med dig. Det är så himla bra tycker vi.
Hålla sällskap.
Ja, men det var ju som när vi hade avsnittet med Sara. Och när hennes man var på väg att gå bort så gick hon ut på Facebook och skrev ett meddelande till sina vänner att nu är det här på väg att hända och när det händer så kommer jag behöva det här och det här av er. Det är så himla starkt gjort tycker vi. För att,
för jag tror att det är bra både för dig och för dina närstående.
Verkligen, och jag hade ju lärt mig den hårda vägen tyvärr att efter första omgången då hade jag isolerat mig själv. Det funkade inte alls för mig. Då vände jag på myntet och testade helt motsatt approach istället.
Ja, för första gången då isolerade du dig istället eller? Drog dig undan och var med själv?
Ja, och hade problem med depressioner. Så för att minska den mentala smällen denna gången så tänkte jag att nu behöver jag sällskap, särskilt när jag inte kan skingra tankarna på något annat sätt. Och det är ju väldigt svårt att göra det på ett sjukhus när man sitter där ensam med ett dropp i armen.
I princip omöjligt.
Jag kan säga att ett av mina finaste minnen ändå från andra gången jag var sjuk, det var att en dag fick jag så mycket besök så vi fick ju hämta stolar från väntrummet för, så att alla fick en chans att sitta någonstans.
Vad fint.
Men hur har stödet varit för dig? Alltså, så här, hur reagerade familjen och hur berättade du för familjen?
Första gången så var det ju via telefon.
Precis, från första början. Men vad sa du då? Sa du att det var testikelcancer och cancer?
Jag sa att det var cancer, för det var först mamma jag pratade med. Och tyvärr hamnar väldigt ofta den som är drabbad i den positionen att man ska vara stöd åt sina anhöriga. Trösta dem när man har, när de får höra beskedet eller om man själv ger dem beskedet.
Precis. Det finns ju så himla bra beskrivet den här klagocirkeln. Har ni hört talas om den?
Ja, den har jag hört det.
Ja, det här är att den som är drabbad är i mitten. Och sen första cirkeln är närmsta typ fru eller man eller barn. Och sen cirkeln efter den är ännu mer avlägset, vänner eller så. Och hur är det? Man får inte, man ska trösta inåt.
Och klaga utåt.
Och klaga utåt. Släppa sin skit utåt. Och
sin kärlek inåt.
Exakt. Den beskriver det så bra tycker jag.
Så jag vet, första gången så tog ju mamma det hårdast. Och det är ju lite bymentalitet bakom det hela också. Så hon visste ju ville inte att det skulle bli känt i byn. För hon ville inte ha någon. Ungefär som jag, att hon ville väl ha stöd från de närmaste. Men inte ville ha folk som klappade henne på axeln varje gång hon gick hemifrån. Så jag var öppen med diagnos på skolan och extra jobbet jag hade vid sidan av. Men det jobbiga var när man kom hem på släktmiddagar och liknande, att det var föräldrarna och syskorna som kände till allting. Men inte kusiner och farbröder och liknande.
Och det är ju det där som är så hemskt, att det ska behöva vara så. Och att det ska ligga så mycket stigma och fördomar i oss. Och speciellt i de här mindre byarna. För det kan väl du känna igen, Emma, ifrån Dalarna?
Ja, gud. Ja, jag och mamma har ju gått på ICA-affären och det har ju blivit tomt i gångarna när vi har kommit gåendes där. Alla vet ju vem. Det är ju så små byar, det kan ju du känna igen.
Ja, ja, alla känner alla.
Exakt. Sen börjar snacket gå. Sen vill man bara vara normal. Vara en,
verkligen.
Samtidigt kunna prata om det. Det man går igenom. Men vem har varit stödet för dig?
Ja, jag vände nog inte till en person så sett, utan visst hade jag bra kommunikation med föräldrarna, men mycket var ju via jämnåriga och folk i liknande situation via ungcancer. Så att de anordnar ju medlemsträffar.
Precis.
Tror var varannan vecka. Och där bara att känna att man är inte ensam, att det finns en viss gemenskap att kunna trygga sig till, och folk har egna erfarenheter och ta lärdom av dem. Det hjälpte mig väldigt mycket.
Mm. Ja, för det där, vi har ju också varit engagerade ganska mycket i Ungcancer, och den organisationen har ju hjälpt oss också jättemycket.
Mm. Mm. Sen så leder det till att man känner en väldigt tacksamhet också, så man engagerar sig väldigt lätt och väldigt mycket i den organisationen.
Mm.
Så haft perioder har jag varit nästan överallt ideellt engagerad i den organisationen nästan samtidigt.
Mm. Ja, du har pärldagar också i Stockholm, eller du är volontär?
Ja, jag är volontär just nu. Jag startade upp och drev dem i Stockholm de första två åren. Jag var medlem, hjälpte till att anordna medlemsträffarna ett par år. Jag var till och med i styrelsen en kort period där.
Mm, just det. Ja, det är en grym organisation, det är, så är det ju bara.
Finns det något mer sätt som du har hanterat din cancer på?
Som sagt, man tar mycket lärdom av andras tips och tricks och deras historier. Så jag visste det att andra gånger jag var sjuk, att för att ta mig igenom behandling på bästa möjliga sätt, så behövde jag en morot att se framåt.
Mm. Mm.
Så jag bokade min drömresa till Australien under pågående behandling.
Ja. Ja, det här måste du få berätta om, för det här är ju bara så bra gjort. Alltså, jag är så imponerad att du gjorde det. Mm. För hur var det? Du gick på behandling.
Ja.
Och sen under samma tid så bokade du en resa till Australien.
Jag sökte upp en resebyrå i Stockholm som var specialiserad på Australien.
Mm.
Tittade igenom i stort sett alla deras broschyrer och plockade ut allt vad jag ville hitta på.
Mm.
Och så, ja, sätt ihop detta till en resa till mig. Får ta max en månad, för jag måste tillbaka till första återkontrollen sen.
Ja. Hur hjälpte det dig i din...
Dels under behandlingen så var det den bästa moroten man kan se framåt. Vem vill inte åka på sin drömresa? Sen efteråt så väldigt, väldigt tacksam att jag genomförde det, för att förmodligen bästa sättet jag någonsin kunnat göra det på, för att få tillbaka tron på mig själv och min egen fysiska förmåga.
Mm.
Och fortfarande jättesvag, jag hade tappat all muskulatur och styrka under behandlingen, gått upp 13 kilo i rent fett under behandlingen.
Mm.
Och inget hår på kroppen, typ likblek. Åkte iväg själv till Australien en månad.
Mm. Ja.
Men det är en otrolig styrka att kunna göra det, alltså i det stadiet, både fysiskt och mentalt.
Mm.
Att ta det där steget och bara våga, nej, men det här vill jag göra.
Mm.
Och då gör man det. Mm. Och bara slänga sig ut.
Mm. Ja, de första dagarna i Australien var man ju lite orolig, vad sjutton har hittat på.
Jag får höra hur dina tankar gick och vad, ja, men tankarna.
Satan är på andra sidan jorden. Händer någonting här, hur sjutton ska man hantera det? Men allt eftersom så smälter den undan, och man inser att man klarar sig bättre än vad man kanske trodde, eller vad man har satt på sin offerkofta.
Mm.
Att jag är inte så liten och klen och svag och helt hjälplös som jag trodde.
Nej.
För det är ju väldigt lätt att känna så när man blir drabbad av cancer. Man blir ju väldigt, man känner sig maktlös och man blir väldigt liten.
Ja.
Självförtroendet får ju sig en törn.
Ja.
Och då är det ju, en sån där sak är ju verkligen perfekt då, att få ett kvitto på att jag har fortfarande kapaciteten och förmågan, och jag är inte så liten som jag trodde.
Nej, det var ju som en liten verklighetsflykt också, att här nere är jag inte sjuk, här är en helt annan värld, här är en en fantasivärld komma till. Det var en ganska smidig inkörsport också till att börja klara sig själv efteråt.
Mm. Han inte tänka för mycket heller kanske, när du hela tiden hade någon plan.
Och det var, man var inte rädd för morgondagen, för det var alltid något att se fram emot nästa dag också.
Mm. Vad gjorde du i Australien?
Vad gjorde jag inte?
Ja. Nämn några saker. Kanske säga topp tre eller någonting.
Det vet jag 17 om jag klarade det heller.
Topp fem då?
Väldigt kort så. Jag tog en roadtrip, hyrde en bil, körde längs sydkusten, fick mata kängurus, höll i koalas, jag sov under bar himmel i öknen, badade i vattenfall och vattenhål, och snorklade i barriärrevet, tog in på en resort på en tropisk ö i barriärrevet, hoppade fallskärm, besteg bron i Sydney. Ja.
Så massa coola grejer som man vill ha på sin bucket list.
Grymt. Men vi vet ju också att du har bestigit berg.
Det har jag gjort. Så jag börjar väl i en liten annorlunda ordning än de flesta bara.
Ja.
Så de flesta tar väl närliggande lite mindre berg.
Mm. Ska det vara så ska det vara, tänkte du.
Ja, varför inte?
Vill du berätta? Kilimanjaro, va?
Ja, började i Tanzania, bestiga Kilimanjaro, ett par dagar safari. Åkte vidare till Uganda för bergsgorilla safari. Mm. Går till fots ut i regnskogen och verkligen är precis mitt in på dem.
Ja.
Och så avslutar i Zambia vid Victoriafallen.
Mm. Det där med gorillorna, det verkar så otroligt häftigt.
Det var mycket mer intensivt än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Rusar de emot den, då ska man inte springa. Det är det sista man ska göra. Så mot slutet så helt plötsligt så hoppar en gorillahona ut ur ett buskage och springer rakt emot mig. Självklart rycker man till och försöker vika av lite åt sidan utan att springa. Men hon passerar precis till höger om mig och så, när hon passerar så får jag en lätt klapp på låret. Så. Om det var ett bra eller dåligt tecken vet jag inte.
Det var bra. Det måste ha varit bra.
Lever du annorlunda idag skulle du säga än innan cancerbeskedet? Ja. Gör utmanar du dig själv på ett annat sätt idag?
Jag försöker utmana mig, men jag försöker jobba på mig själv varje dag för att komma vidare och bearbeta allting.
Mm.
Men det finns alltid någonting kvar som ligger och gömmer sig i någon vrå någonstans i en psyke.
Mm. Men hade du gjort alla de här resorna, tror du, ändå? Eller är det någonting som du har förstått har varit viktigt för dig på riktigt? Eller hur?
Ja, det har jag nog... svårt att kanske formulera det så, men man har tyvärr mycket att tacka cancern för också, att man tar livet på ett annat sätt än vad man annars skulle ha gjort det. Mm. Hade jag inte varit sjuk i cancer så hade jag förmodligen suttit och drömt om Australien än idag. Mm. Inte varit där ännu.
Mm. Hur mår du idag?
Idag mår jag bra.
Ja. Hur länge sedan är det nu som du
sen senast vad var det för 2 veckor sedan så klarade jag 2,5-årskontrollet.
Ja.
Mm. Så 2,5 år.
Ja. Hur ser kontrollerna ut nu?
Ena kontrollen är blodprov, nästa kontroll är röntgen. Så skiftar man fram och tillbaka däremellan.
Mm. Är det röntgen av hela kroppen då? Eller är det...
det är buk och lungor.
Mm. Mm. Okay.
Så att testikelcancer sprider sig uppåt mot hjärnan.
Mm. Okay. Har du fått veta prognos efter ett sånt här återfall?
De flesta cancertyper, de blir mer resistenta för varje återfall du får.
Mm.
Inte testikelcancer, så det är fortfarande samma behandlingsprognos varje gång.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Och generella prognosen där är att 95% blir friska för gott.
Mm. Trots att man har haft en spridning?
Ja.
Ja. Mm. Okay.
Hur tänker du kring återfallsrisken och så idag?
Första åren när man började med det var ju ångest inför varje kontroll.
Mm.
Men nu är det någonting man lever med. Ja. Och det är bara... vänta ut. Det är inte värt att lägga energi på någonting som eventuellt inte kommer.
Nej, sunt. Klokt, bra tänk tror jag.
Verkligen. Ja, men grymt att du kom till oss idag, Martin. Och det är så himla grymt av dig att du uppmärksammar det här. För det är så viktigt och vi vill ju att det ska bli lika naturligt för killar som det är för tjejer att till exempel kontrollera sina bröst.
Ja.
Och redan som du sa, Martin, från skoltiden, redan tidigt i skolan så borde man börja uppmärksamma det här för killar.
Detta är en personlig förhoppning, så Kolla bollarna är kampanjen som jag är ambassadör för och bidrar med min historia där, syftar mest till att lyfta diagnosen och ge information om det, hur man ska göra. Personliga förhoppningen hos mig är att det ska börja drillas redan från ung ålder, ungefär samma ålder som tjejer börjar lära sig att de ska besöka gynekolog när de blir äldre och göra cellprover. Så ska killar lära sig exakt hur de undersöker sig själva, var de ska vända sig någonstans om de upptäcker någonting.
Mm.
Och att det inte ska vara något stigma över hela.
Precis. Nej,
bort med den här skammen. Eller som, den ska man inte behöva känna.
Nej, vi är övertygade om att det hjälper många att du pratar så öppet som du gör om det här. Mm. Och det är grymt modigt av dig.
Mm.
Så verkligen tack för det.
Ja.
Och kom ihåg att kolla bollarna, eller hur?
Ja, verkligen.
Och vad kan man göra det? Kollabollarna.nu finns det en beskrivning hur man gör.
Precis. In och kika där. Och stort tack Martin för att du har varit här idag och pratat så öppet om det här.
Tack så mycket och tack för er podd.
Mm.
Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Cancersnack. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.